Hej och välkomna till GD-podden avsnitt 6 där vi talar om toleransen i dagens samhälle, eller snarare bristen på tolerans. I vanlig ordning spårar du lite lagom och vi börjar prata om ämnen som ligger nära närliggande ämnen, så vi är helt nöjda med vad vi presterat den här gången också. Vi har också börjat rota i det här med RSS-länkar och annat tekniskt, så snart kommer vi kunna erbjuda er möjligheten att prenumerera på podden. I vanlig ordning så är det jag, Colin, Dick och Dolph som medverkar i dagens podd. För några veckor sedan tilldelades Josefin Utas vårt toleranspris och dagens podd rivstartar med att Dick berättar varför han tog initiativet till instiftandet av denna utmärkelse.
Det var ju jag som tog initiativ till det här med toleranspriset, och det är ju därför att man kroknar på all den här intoleransen som har skapats i samhället under de sista 20 åren i princip. Och för mig så hänger den här intoleransen väldigt mycket ihop med att radikalfeminismen har vuxit sig så stark och fått sånt inflytande. Det är ju ett forskningsfenomen att kvinnor mycket mer än män kräver konsensus i gruppen för att kunna fungera. Och det här försöker man då applicera på hela samhället, så upplever jag det. Och det innebär ju då att eftersom kravet på konsensus blir så stort, så måste intoleransen öka. De som alltså avviker från konsensus, de behandlas då som tjejer i femman, sexan, tonåren behandlar varandra, när man stöter ut varandra och fryser ut varandra, de som inte passar in i gruppen och så vidare. Och det är ju det mönstret som vi har fått i hela samhället. Så jag ser väldigt starkt att det här hänger ihop med att radikalfeminismen har gjort sådana framsteg och fått sådant inflytande.
Har du läst inläggen på bloggen de senaste dagarna?
Jag har inte läst inläggen på bloggen de senaste dagarna. Jag har så mycket arbete så det står mig upp över öronen.
För jag tänker bara på, det var väl Ulf tror jag som grävde fram dem, och sen ett par undersökningar här, men sen skrev jag inläggen på dem. Och det ena var, vilket institut var det nu som hade gjort undersökningar?
Jag såg någon text av Ulf där han hade grävt fram undersökningar, ja.
Alla hans texter efter att ha grävt fram undersökningar. Men det var...
Och
men det
alldeles var, nyligen.
Ja, men det var så, men de här jag tänkte på nu, det var jag som skrev texterna. Fast det var han som hade grävt fram dem. Så att det var mina inlägg. Men det ena var ett svenskt institut som hade undersökt det här med hur öppen man var och pratade om sin om hur man står politiskt och så vidare. Och där de då hade kommit fram till dels, vilket inte alls är förvånande, att folk var benägna att vara mycket mer öppna med familj och nära vänner och sånt där. Och det är väl i det närmaste en sån där självklarhet som hade varit konstigt om det hade varit annorlunda. Men det som var mer intressant var ju det att det fanns en ganska tydlig skillnad mellan vänster och höger på den politiska skalan. Där då vänstern känner att de kan prata fritt, medan de på så att säga högersidan av skalan är mindre benägna att göra det. Och det är väl så att ju längre ut de hamnar då på så att säga högerskalan, desto mindre fria känner de sig att tala om det. Och det går också igen då i de undersökta ämnena då, va? Så kände sig folk väldigt tydligen väldigt fria att tala om jämställdhet och jämlikhet. Vilket jag tolkar som att då handlar det liksom om att den feministiska berättelsen så att säga är rumsren, så det kan man tala fritt om, va? Jag tror inte man känner sig lika fri om man har våran inställning. Och på andra sidan, i andra änden av skalan då, utav det här, så var då invandringen, där folk alltså känner sig väldigt ovilliga att tala fritt. De hade då liksom mätt olika, och det var ju så att det låg på invandring, på jämställdhet så låg det väldigt kraftigt på så att säga plussidan, att det var fritt att tala om det, medan det på invandringen låg på minussidan. Och de tog ju upp bland annat det här med att just att i vissa fall så blir det till och med så att det som framstår som en majoritet i opinionen faktiskt är en minoritet i folket, och vice versa. Därför att De kommer inte ihåg vilken fråga det var, men det var ju någon fråga de hade tagit upp där. Det var ungefär så där typ att 60% utav folket var, jag tror det var det här med förbud mot tiggeri. Typ ungefär, det var alltså mer än 50% utav folket var för ett förbud mot tiggeri. Men i opinionen då, de som kan känna att de kan prata fritt om det, så är det bland de som så att säga pratar öppet och fritt, så är det mer än 50% som är emot förbudet. Så att du får alltså en omkastning när du får i det offentliga samtalet, där det blir precis tvärtom mot vad den verkliga opinionen egentligen är.
Det där fenomenet tror jag går igen i många sammanhang. Inte minst i det här frågan om sexköpslagen och så vidare. När man har gjort undersökningar där, då är det ju mindre än hälften av de tillfrågade som överhuvudtaget vill yttra sig. Och det är ju naturligtvis därför att man är rädd för att uttrycka vad man tycker väldigt mycket. Sen finns ju andra skäl också, men det är ett ovanligt högt bortfall.
Ja, sen den andra undersökningen, för sen var det en annan undersökning också, där man, jag antar att det var en amerikansk, den var på engelska i alla fall, som handlade också om hur de olika sidorna värderar och upplever den andra sidan, och hur de kan sätta sig in i deras liksom tankevärld. Och där kom också den här asymmetrin fram då, att det hade de kommit fram till då, att så att säga höger och liberala sidan kunde liksom bättre förstå vänstersidans argument, även om de inte höll med, medan då vänstersidan betraktade högersidan mer från en utgångspunkt att de helt enkelt var ondskefulla.
Ja, och det är ju precis det mönstret vi ser i samhället idag. Alltså, ställer man inte upp för konsensus, då är man ju ond, stämplad som ond också. Och ja, där har ju medierna en enorm skuld i att det har blivit så här.
Ja, men det där är också en gammal, det där är inte heller en ny sak, för det där känner jag igen ifrån min barndom. Alltså, nu bor ju jag ute i ett typiskt brukssamhälle. Det fanns en liten fabrik här och var några 100 invånare och alla jobbar på fabriken nästan. Då, så att det är ett typiskt arbetarsamhälle. Det är väl i princip, gissar jag, 80% av de som bodde här var socialdemokrater ungefär, man kan tänka sig, eller en klar majoritet socialdemokrater. Medan då jag, så att säga, en ingenjörsfamilj, så inte har fått, jag har ju inte stöpt den där arbetarkulturen. Men jag kommer ihåg det väldigt väl ifrån då min ungdom, att jag hörde väldigt ofta då andra barn, så att säga, då typiska, man säger, arbetarbarn, va. De kom ju ofta med det här att de sa att, ja, Moderaterna eller de borgerliga eller vad det var, de då tog som motpol, de vill bara att de rika ska bli rikare, de fattiga fattigare. Det var liksom deras förklaring på allting och deras uppfattning liksom om motståndarsidan. Att det var en fullständig egoism och ingenting annat som styrde deras värderingar. Liksom att tanken att det liksom fanns någonting mer än att de liksom bara var egoistiska svin, det förekommer överhuvudtaget inte. Och så var det ju på 70-talet, så att jag tycker det här man ser idag, det är egentligen inget nytt, det är bara att det har förstärkts en oerhörd massa liksom under åren.
Ja, naturligtvis är det ingenting nytt, men jag menar, nu var jag i och för sig rödvinsvänster på 70-talet, även om jag vägrade att gå med i några såna här vänsterrörelser eller någonting, för jag tyckte de var så dogmatiska och fanatiska, så jag stod inte ut med dem. Men det är ju därför att en sån här tanke som uppstår i vänstern och hos radikalfeministerna, och det är i grunden att de är övertygade om att de har så rätt att alla som säger emot dem är onda. Jag menar, det är ju en enorm egofixering egentligen, det här med att man tror att man är så rätt så att man har rätt att diktera för alla andra hur de ska göra. Och i det så ligger ju naturligtvis att intoleransen inbyggd, i det att man inte kan acceptera att det finns andra vyer än ens egna. Och det har ju alltid funnits. Men som det har ju ökat, att det har kunnat ökat, Det beror ju på att radikalfeminismen har ökat i och med att där är alltså det här konsensustänkandet mycket starkare än vad det är i liberala och konservativa krafter. Så jag tror absolut att det är, och det här hänger ju också ihop med, tror jag, att medierna har lett den här utvecklingen. Jag menar, medierna har ju blivit så fruktansvärt intoleranta. Man hänger ut människor, man stämplar människor. Det är en sorts modern skamstock på folk som inte tycker rätt. Och jag tror faktiskt, även fast det kan låta reaktionärt eller vad man nu vill säga, jag tror att det beror på att det är för stor obalans mellan män och kvinnor i journalistkåren. Jag tror inte att det är bra att det domineras av ett kön på det sättet.
Har vi Olle med oss eller han somnat?
Ja, jag är kvar.
Ja, jag tänkte att jag skulle föra vad du tycker, liksom din input här också.
Ja, nej, jag kommer bara tänka på det Arnstad sa här nu i debatten mellan Sverige och Danmark, den som sändes på både SVT och dansk TV. När han sa att den svenska debatten är levande för att ja, här diskuterar man mellan två olika läger, medan man i Danmark har någon form av konsensus icke-debatt för att man har kommit och börjat prata om sakfrågor. Alltså det blir så himla lustigt för mig. Nu handlar det om en helt annan debatt, men det blir så lustigt på något sätt att i Sverige har vi låst oss att i någon form av spel där den ena sidan försöker kasta skit på den andra och måla ut folk som fascistoida och kvinnohatare, och det är väldigt mycket känsloladdat, och det ska då vara en öppen och fri debatt enligt i alla fall delar av etablissemanget. Men som de verkar göra i Danmark, där faktiskt folk får formulera sina åsikter utan att bli nedtystade. Det är någon form av brist på tolerans. Det är så himla konstig världsbild de här människorna verkar ha.
Ja, det är ju inte första gången som Arnstad är ute och cyklar, men där har han ju helt fel, det håller jag med om. För att debatten här i Sverige, den är ju verkligen inte öppen, eftersom de som av medier och etablissemanget anses vara fel, de fryses ju ut.
Det var väldigt lustigt, jag läste bara tidigare idag på, kommer inte ihåg vad det heter, men det var hon Gerta i alla fall. Vad är hon för någonting? Ordförande i Journalistförbundet eller något sånt där. Jag läste någon artikel eller ledare från några dagar sedan utav henne i samband med den här uthängningen utav Julia Caesar. Jag får lov att säga, det var nästan så att det var humoristiskt att läsa det. För hon beskrev då hatsajterna som Apixlat och så vidare då, som hur deras beteende och fördömde det liksom. Och samtidigt så pratar hon då om liksom vikten utav att medierna har anonymitetsskydd för källor och så vidare, att det var viktigt. Men att utöver det så skulle det inte behövas, utan folk skulle stå för vad de anser och så vidare. Det hela blir liksom bara en slags nidspegel på verkligheten, tycker jag, på något vis. Och hennes beskrivning utav Apixlat passar så perfekt in på Expressen och Aftonbladet och de här traditionella medierna. Så att jag förstår liksom inte hur hon kunde skriva det utan att det liksom slås av blixten ungefär. För att det borde vara så uppenbart dissonans i att anklaga någon annan för detta som de själva gör hela tiden.
Jo, men det är ju just där den här övertygelsen om att man har så rätt kommer in, va?
Ja.
För har man så rätt då gör man ju rätt. När man hänger ut folk, då gör man ju rätt. Och de som kritiserar den, de är ju onda därför att de gör fel. Alltså det ligger ju någonstans i den där psykologin i att man är så övertygad. Och det är ju därför som medierna kan hålla på och tro att, alltså de är ju inte nyhetsförmedlare längre, de är ju uppfostrade av folket. De ska uppfostra folket och tycka rätt. Jag menar, jag är verkligen ingen anhängare av Sverigedemokraterna, för att jag är definitivt inte socialkonservativ eller så. Men jag kan ju förstå att folk går över till dem när det läggs en sån massiv medial matta detta av uppfostran av folket att de ska tänka rätt i de här frågorna. Man får inte tänka annorlunda än vad etablissemanget säger helt enkelt. Och då vänder sig folk bort ifrån etablissemanget. Och Sverigedemokraterna är ju tragiskt nog det enda partiet som inte är i etablissemanget idag.
Av riksdagspartierna i alla fall.
Ja, just det, av riksdagspartierna.
Ja. Man ska återgå till själva toleranspriset. Och tycker ju väl jag får väl säga att jag tycker det var ett väldigt bra initiativ som du tog här, Dick, på det här. För att det är väl någonting som verkligen behövs på något vis, är att vi faktiskt visar på att en positiv bild.
Ja.
Som så att säga inte går ut på att liksom bara visa andra hur fel de har och hur hemska de är i alla sammanhang.
Alltså, det som var utlösande för att jag fick idén, det var ju den här genusfotografens pris. Alltså, när man inrättar pris som ska ställa folk vid skampålen, då är man ju så intolerant som man någonsin kan bli, tycker jag. Och jag menar, det priset och den här personen har då medierna höjt till skyarna. De hyllar honom för att han är intolerant. Och då tänkte jag att ett toleranspris är en markering att vi står för att vi är öppna för toleransen.
Det håller jag absolut med. Och jag får säga, jag tycker, jag har tänkt lite på det nu. Jag skulle skriva ett inlägg om förra lördagen då.
Ja.
Jag har inte blivit färdig, för jag är ju sent som vanligt, men jag börjar på det i alla fall. En sak som slog mig här är ju, det är också en sån här sak med asymmetrin. Att om man tänker på det nu, och bara för enkelhetens skull hålla det vid det här med vänster och höger. Inte så att jag menar att det specifikt har att göra med vänster och höger politiskt, men det är en ganska enkel uppdelning liksom, bara rent principiellt att använda. Så ser jag det att på vänstersidan då, så när man är i det lägret så har man alltså väldigt lätt för att kunna tala öppet. Medan man då när man är på högersidan har svårt för att tala öppet, därför att det är lätt för konsekvenser, man kan bli av med arbetet och sånt där. Men sen har man just när det gäller toleransen så är det tvärtom. På vänstersidan så är man väldigt intoleranta, och är du på vänstersidan så får du vara väldigt försiktig liksom i ditt umgänge med högersidan. För du kan lätt bli utkastad eller utfryst, liksom hamna ut i kylan. Medan på högersidan så har man ingen som helst problem att acceptera att folket där, eller att någon där umgås med någon från vänstersidan. Så som en högerperson kan enkelt prata med någon som är i V eller Fi utan att för den saken skulle fördömas utav den egna sidan. Medan den som så att säga är i V eller Fi måste vara väldigt försiktig med att prata med någon från högersidan, för de kan liksom åka ut i gemenskapen. Och det har vi ju sett åtskilliga exempel på. Och just med tanke på det så tycker jag att det är verkligen värdefullt, eller att man verkligen måste ta vara på de människorna som så att säga befinner sig i citat fiendelägret, slutcitat, och är toleranta, för de är oerhört viktiga, anser jag, för att de liksom vågar stå upp och visa sin tolerans på den sidan, va. Medan på våran sida så är det väl egentligen inget märkvärdigt alls att vara tolerant, för det är väl en stor, många av dem som på vår sida, eller liksom det är ganska normalt på vår sida att ha liksom en hög toleransnivå, medan den då på deras sida är väldigt låg.
Utom mot Sverigedemokraterna då, för där måste man även i högerlägret hålla en låg toleransnivå.
Offentligt, ja, men jag tror inte det är så farligt privat. Jag tror att man på högersidan är mycket mer beredd att acceptera liksom kopplingar till Sverigedemokraterna, eller att man liksom umgås med Sverigedemokrater på högersidan än vad man är på vänstersidan. Men det är väl inte helt svart och vitt. Det är inte så här liksom alla på vänstersidan liksom blir rabiata så fort de hör SD och alla på högersidan liksom är okej med det, utan det är väl liksom någon slags glidande skala, och det är ju givetvis skiljer sig individuellt, men jag tror att man skulle se ganska statistiskt sett och ganska stora skillnader liksom mellan vänster och högersidan i det här avseendet.
Ja, det tror jag också.
Sen tänker jag också att vad gäller toleransen gentemot SD inom högern, den är väl inte särskilt stor inom partitopparna på högersidan, men kommer man lite längre ner i hierarkin så ser det väl lite annorlunda ut. Men den stora skillnaden är väl bland de som röstar på partierna och bland de som känner sig ha tillhörighet till ett parti utan att vara med i det. Då ser jag mycket större intolerans på vänstersidan än på högersidan.
Ja, absolut. Jo, men vänstern är ju oerhört mycket mer intolerant. Det är vi alla överens om att de är. Men jag tror inte heller att det är någon tillfällighet att det är fler kvinnor som är vänstersympatisörer och fler män som är högersympatisörer. Det ligger också en del i det här beteendet.
Det är en ganska intressant frågeställning faktiskt. För jag tror det är sant som du säger, men frågan är vad det egentligen beror på. Vad är det som ligger till grund för det? Jag ser det som så att jag ser det som ganska naturligt att vänstersidan är mer intolerant än vad högersidan är. Helt enkelt därför att vänstersidan är till sin natur bygger på kollektivistiska ideologier. Liksom, det utgår ifrån någon slags, får jag säga, falsk premiss, liksom att alla ska vara lika och alla ska ha, ja, den här likhetspremissen, va, som är genomgående i alla sammanhang. Det är liksom, ja. Det är liksom ingen får på några villkor ha det bättre än någon annan, va. Och det gör ju då att så fort någon sticker ut eller är avvikande så måste den så att säga fösas tillbaka till follan. För du får liksom inte avvika från det kollektiva. Medan då de som så att säga är libertarianer eller är höger, de tar det som menar, de har liksom som en naturlig utgångspunkt liksom att folk är individer och att det är skillnader mellan individer och folk skapar liksom sin egen lycka och sin egen framtid och så vidare, va. Så att jag tror det här med tolerans och intolerans, jag tror det finns liksom inbyggda förutsättningar för intolerans i vänsterideologier mer än vad det gör i normala högerideologier.
Ja, det har du naturligtvis rätt i. Och sen ja. Någonting som inte finns på vänstersidan som finns bland liberala eller mittenfolk och en bit ut till höger. Inte hela vägen ändå. Men det är ju just det här som John Stuart Mills formulerar, va, att man ska lyssna på andras åsikter, för det kan tänkas att de har rätt. Och även om de inte har rätt så kan de ha uppslag som får en att tänka om och få nya idéer. Och även om de skulle ha helt fel så har de i alla fall rätten att uttrycka det de vill uttrycka. Och det där tänkandet och acceptansen för andras åsikter, det är ju minimalt på vänstersidan.
Ja, det var som någon påpekade, jag kommer inte ihåg vem det var, men det är någon av de här kvinnorna som är, ja, som vi brukar räkna in i det förnuftiga eller vettiga lägret då, va, som nämnde det här med att på vänstersidan så säger man då väldigt ofta att ja, jag läser inte hatsajter. Hon påpekade då så här att ja, men om ni inte läser dem, hur vet ni då att de är hatsajter?
Ja, och det är ju samma fenomen. Jag har just stött på det hur många gånger som helst när jag har debatterat sexualpolitik. Till exempel så har jag länkat då till, jag skrev ju på min egen blogg, så skrev jag 11 myter om prostitutionen. Och jag är ju väldigt vetenskaplig och hänvisar till källor och undersökningar och sånt där. Och jag möts ju ofta av det, för då lägger jag ut här, om det är på Facebook en diskussion eller någonting sånt, då lägger jag ut länkar. Du kan läsa här. Och i 9 av 10 fall, så de som får de här länkarna, de säger det, jag tänker inte läsa sånt där, för jag har läst det jag behöver läsa. Det är en väldigt vanlig reaktion.
Ja, det är så, det är så antikunskapsmässigt liksom. Jag saknar ord för det och sätta. Jag saknar ord för det. Det är så dumt. Det är så jävla dumt.
Alltså,
det är ungefär lika dumt som att säga att nej, jag tänker inte tänka.
Ja, ungefär. Men jag menar, det är ju därför som det är så viktigt när man håller på och debatterar, att man sätter sig in i vad motståndaren har för argument, vad han har eller hon har för källor och så vidare. Man måste ju kolla upp dem, för i annat fall kan man ju inte argumentera emot dem. Det blir ju bara en sån här pajkastning som så många ägnar sig åt. Du är dum. Hur kan du tycka så här? Jag förstår. Och det får man ju ofta höra också. Det, så har det ju varit ända sedan aktivisterna på 1800-talet. Ja, du är säkert själv en sån där som går till prostituerad och annat. Och det kan man få höra och sånt där, va? Det är så fullständigt uppenbart idiotiskt.
Ja, men hur jävla dum i huvudet får man vara? Skulle du ta, om man nu hittar någon människa som argumenterar för prostitution, det finns ju några här, och om man då skulle säga åt den människan att nej, men du är säkert en sån som går till prostituerade, skulle den människan bli upprörd ut i det och säga va, nej, jag tycker det är fel? Eller
ja.
Hur fan tänkte de nu?
Ja.
Mm. Och det är just lika ja. Dumt som om man bara häver ur sig åt folk att nej, men du hatar kvinnor. Hade jag hatat kvinnor så hade jag ju inte satt illa upp om du sa det. Men nu tar jag illa upp, så att uppenbarligen så gör jag inte det.
Nej. Åh. Nej, och för min egen del, jag är liksom, fördömer ingen som gör det. Jag tycker det är helt okej för dem som tycker att det är en bra grej att gå till en sexarbetare och så. Men det har aldrig varit min grej. Så jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig varit intresserad av att göra det heller, för den delen.
Jag menar, en sak som slog mig, det är det här med att då på, om man säger, feministiska sidan och den här utpräglade vänstern, inte betongsossarna, men de här rödvinskommunisterna då, och så här, är ju att de på något vis utger sig för att vara väldigt, ska jag säga, intellektuella. De teoretiserar om allting och filosoferar och så vidare. Och nu har jag aldrig läst Marx, tyvärr. Men om jag förstår det hela rätt, så är det väl rätt tung kost, om jag förstår det, saken rätt.
Ja, Marx är ganska tungt att läsa.
Ja. Så att jag kommer då att tänka på, jag tror det var Richard Dawkins som skrev ett långt inlägg om det här. Han fick en massa galla spytt över sig på Twitter, för han hade yttrat någonting om, jag kommer inte ihåg vad det var. Och han tog upp det i ett långt inlägg, det här med att med den här intellektuella hederligheten, att kunna liksom ställa en fråga och titta på saker och ting liksom bara ur ett så att säga ett neutralt perspektiv, eller försöka liksom, jag menar, låt säga bara som ett exempel, att någon skulle få för sig att föreslå någonting som urbota idiotiskt dumt, som att man skulle ha praktisk sexualkunskap i skolorna, där barnen alltså får praktisk undervisning i hur man genomför samlag med praktik. Så finns det väl ingen normal vettig människa i Sverige, tror jag, som skulle ställa sig bakom det.
Knappast.
Nej, för det är liksom, det är så fullständigt i strid med vår kultur och allting och allting sånt där. Men den som skulle liksom, den som så att säga överhuvudtaget skulle ta upp frågan liksom bara utav rent intellektuellt nyfikenhet eller intresse, skulle ju omedelbart brännas på bål i dagens samhälle. Och jag känner ju det här personligen, för jag kommer ihåg när man gick i skolan, i filosofiundervisningen då, man hade det här gamla klassiska exemplet med livbåten, där det liksom bara får plats 10 personer, om man är 20 personer så ska man bestämma vilka som inte får följa med, va? Och sådana här saker. Så fort, och man ser det liksom i dagens invandrardebatt, och man ser det liksom när det gäller i olika feministiska sammanhang och sånt här, att liksom överhuvudtaget ta upp fel frågeställningar är så oerhört kontroversiellt att man blir brandmärkt och förkastat med en gång. Bara för att man ställer liksom frågan och säger, men hallå, kan vi liksom inte titta på det liksom och resonera lite om det och liksom undersöka våra ställningstaganden i det här. Och det tycker jag liksom, det är en jävligt lustig attityd liksom ifrån den här sidan som så att säga brandmärker alla de här felaktiga åsikterna. För de utger sig ju själva för att vara liksom då så väldigt ifrågasättande intellektuella liksom, och de ska undersöka och bryta normer och allting sånt där. Men så fort man gör det liksom på allvar, va, då sitter man i skiten ordentligt.
Ja, fast så här historiskt sett har det ju varit så här väldigt länge. Det är bara det att gruppen av människor som driver på för den här konsensusen har ju blivit så mycket större. Och den gruppen befinner sig ju i stort sett alltid i medelklassen och lite i överklassen. Gör den ju. Så har det varit historiskt sett när det gäller häxjakter, när det gällde de som lyfte fram Hitler. Det var ju inte arbetarna som lyfte fram Hitler, det var ju medelklassen som lyfte fram honom. Så jag brukar säga att medelklassen är ju väldigt bra att ha på många sätt och gör många framsteg. Men den är också väldigt farlig när den får för mycket inflytande, helt enkelt. Och vänstern idag består ju mest av medelklass. Det är ju inte speciellt mycket arbetarklass kvar i den. Och det är ju samma fenomen där igen. Det är den här övertygelsen om att man har så rätt som kyrkan hade när det gällde att jaga häxor, till exempel bränna bögar på bål och annat och det. Man brände aldrig flator på bål, det var bara bögar man brände, konstigt nog. Men det är ju den här övertygelsen om att, alltså, då hade man Gud bakom sig. Idag så har man genusforskning och ideologi av annat slag bakom sig som man kan hänvisa till. Och det intressanta, ja, det intressanta är ju att när man börjar skärskåda de här argumenten och den här forskningen som de påstår sig referera till, va? Jag är ju väldigt insatt i det när det gäller sexualpolitiken, så är det alltid förvrängd forskning eller förvrängda fakta, som i trafficking-debatten, man påstår att det är hundratusentals kvinnor varje år som trafikeras, men det finns ju inte något som helst underlag för det, utan det är bara såna här påståenden som vandrar ifrån rapport till rapport till rapport utan att ha någonting i grunden. Och när man skärskådar även när det gäller såna här feministisk god, så ser man ju att det håller ju inte. Jag menar, det ser man ju bara på Hermansson, och nu kommer jag inte ihåg vad den andra hette, som gick igenom Eva Lundgrens Slagen dam. De konstaterar ju det att det fanns ingenting i det material som hon tog fram som kunde styrka de teser hon kom fram till. Och det här är ju en nödvändighet som man måste ha när man är så bergfast i sin tro och verkligheten inte stämmer med den, då måste man tillverka den här typen av forskning för att falla tillbaka på.
Jag kommer ju att tänka på hon, vad fan heter hon nu som är sån här genusprofet, skrivit flera böcker, Hirdman. Hon skrev ju den här, det är någon sån här nästan oxymoron, det konstantas föränderlighet eller någonting sånt där, titel på boken, som jag tragglade mig igenom och som var oerhört jobbig att läsa, tyckte jag. Men det finns den där roliga passagen i det här som jag kommer ihåg, Ninni plockade fram den, hon läste den ju före mig. Som plockade fram den och visade den för mig. Och det var det här med att hela tiden att man tjatar om hur viktigt det är att kvinnor liksom blir ekonomiskt fria och inte beroende av männen. Att de ska kunna arbeta liksom, och göra en egen karriär och liksom, ha en självständig ekonomi och sånt. Och i slutet på sin bok så lyfter då Hirdman fram risken för hur det då ska växa fram ett slags, vad är det hon kallar det? Ja, hon menar väl på i princip ett snyltarsamhälle, där männen går hemma och tar hand om hemmet och livnär sig upp på kvinnorna som är ute och arbetar. Och det är ju väldigt lustigt att då när det liksom blir, när kvinnorna går hemma och livnär sig på männen som är ute och arbetar, så är det liksom kvinnorna som är ofria. Och när männen går hemma och livnär sig på kvinnorna som är ute och arbetar, ja, då är det kvinnorna som slavar för männen. Så att alltså, det är förvrängda fakta och hur man tolkar fakta, det kan man ju se väldigt lustiga exempel på i sådana här sammanhang.
Ja, hon har gjort mycket för att förstöra historieforskningen, det kan man ju lugnt säga i alla fall. Jag har ju en bekant som skrev en uppsats, genuskurs, på universitetet, och den här personen var ju då ganska kritisk emot de här texterna, och då fick han ju naturligtvis inte godkänt, för kritisk mot de här texterna får man ju inte vara. Nu vet jag inte om det var det som var skälet, men jag kan tänka mig mycket väl att det vägde in i att den här personen inte blev godkänd, kan jag göra. Men jag har också läst lite av henne, och det alltså, hon utgår ju väldigt ofta från att såna här floskler som könsmaktsordning och det är vetenskapligt belagt, någon form av vetenskaplig fakta utgår hon ifrån. Hon betraktar inte det här som att det är en hypotes, en teori eller en ideologiskt formulerad tes för att nå ett visst mål. Utan hon betraktar det som, hon hänvisar till det som om det är vetenskapliga fakta. Jag menar, då har man ju missuppfattat vad vetenskaplig forskning handlar om.
Ja, hon använder det helt enkelt som axiom.
Ja.
Mm. Och då är det inte konstigt att hon kommer fram till att när männen jobbar och kvinnorna hemma så är kvinnorna förtryckta. Och när kvinnorna jobbar och männen hemma så är kvinnorna förtryckta. För det är hennes axiom att kvinnorna är förtryckta. Då spelar det ingen roll vilket sammanhang man sätter in männen och vilket sammanhang man sätter in kvinnorna, vilken relation de har. Eftersom man redan från början har gett sig fan på att kvinnorna är förtryckta.
Ja, det var ju också väldigt genomgående. Jag tänkte på det här, för nu har mina historiska kunskaper ju inte alls någonting att skryta med. Särskilt inte, för det är den enda liksom historia jag någonsin har intresserat mig av i någon grad överhuvudtaget, så är det väl andra världskriget ungefär nästan. Men jag tänkte på det när jag läste hennes bok då, det som var väldigt framträdande var ju hur hon lyfte upp saker som på något vis skulle visa att kvinnor alltid har varit nedvärderade och förtryckta liksom genom historien. Och hon lyfte upp det här med att hur mannen då var den rena och kvinnan den smutsiga, mannen var ljuset och kvinnan var mörkret, och mannen var det ena och kvinnan var det andra i någon tabell, och vad är det liksom, då mannen fick allt det positiva, kvinnorna fick allt det negativa. Jag har inte så jättekoll på hur det var historiskt, men jag noterar bara liksom att det skär sig liksom med den bilden jag har ändå, för att liksom, var kommer alla nakenmålningar ifrån utav kvinnor? Inte 17 tror att det var män som stod och målade liksom nakna kvinnor i liksom slöjor och sensuella liksom låg på divaner och sånt där, för att de nedvärderade kvinnan. Det har jag lite svårt för att tänka mig. Eller för att de bara liksom såg dem som ett stycke kött, va. För det är ju sånt som man ser annars i de här målningarna från spanska inbördeskriget och sånt där man ser liksom män slaktas och sånt där. Där kan man börja tänka sig liksom nedvärderingar, men de här målningarna och statyerna och dikterna och sånt som förekommer i konst och sånt där, jag vet inte. Jag får inte ihop det med att kvinnor alltid liksom har, att man alltid har sett ner på kvinnor i alla sammanhang, va?
Ja, och det här snacket om att man skulle liksom nedvärdera den kvinnliga sexualiteten för i världen, det rimmar ganska dåligt, tycker jag. Men kanske Dick är mer insatt i den frågan än vad jag är, men det känns utifrån hur man såg på manliga och kvinnliga relationer, så är det väl snarare som så att man tyckte att det var mannens sexualitet som besudlade kvinnan. Då är det ju den manliga sexualiteten som är den farliga, som är den dåliga, som är den smutsiga, medan kvinnan i grundutförande att Adam är ren och god liksom.
Ja, alltså det ligger väl lite grann i vad hon säger om det här med att kvinnan har varit nedvärderad under perioder i historien. Om vi tar antikens Grekland, Aten till exempel, så hade man ju en väldigt misogyn syn. Jag menar, de stora filosoferna, de var ju hur kvinnofientliga som helst. Och där hade man ju en sån här spermatistisk syn också på det här med barnen. Alltså barnet, det var mannens barn. Kvinnan, hon var bara kärilet som förvarade barnet ett tag. Va? Så att det har funnits perioder när det verkligen har varit så. Och i Aten så var ju hustrurna, de var ju inlåsta. De fick inte gå ut ur hemmet. De fick inte ens, direkt inte ens med makens tillstånd att gå ut ur hemmet. Utan man var tvungen att ha gynekonomens tillstånd för att gå ut ur hemmet. Men det här är ju såna här svängningar som går fram och tillbaks. I Rom under kejsartiden så har vi ju en kvinnoemancipering. Och det så, och sen kommer kyrkan då igen med en väldigt sån här misogyn syn på kvinnan. Va? Det är som Hieronymus säger, att hon är porten till djävulen. Är hon. Allting är kvinnans fel. Va? Mannen är egentligen ren och kysk, men kvinnan drar ner honom i smutsen. Så visst ligger det en del i det. Men det här är ju så att säga någonting som i stort sett bara rör de besuttna i samhället. Därför att den stora massan på den här tiden, de var tvungna att, så att säga, kämpa för att överleva. Och då hade man inte råd att tänka och tycka och som kyrkan gjorde eller någonting, utan man fick vara praktisk helt enkelt. Och männen fick göra det de var bra på, och kvinnorna fick göra det de var bra på. Så det är det som har gällt, så att säga, genom hela historien i stort sett. Men alltså, kulturmönster har ju funnits med förtryck av kvinnor. Det är helt klart, eller att man åtminstone ser ner på kvinnan.
Jag tänkte, som sagt var, det är väl olika tidsperioder, och sen är det väl också olika sammanhang, va? För det kan ju också vara så att man ser ner på kvinnan liksom i ett sammanhang, men ser upp till henne i ett annat, va? Om man bara tittar på våra dagar så här, så är väl, jag menar, från min uppväxttid så där, så liksom ser man väl inte direkt upp till kvinnor när det handlar om liksom att meka med bilar, va? Men man ser ju definitivt inte ner på henne när det handlar om att ta hand om barn ungefär. Så det där har väl också att göra med vad det är för områden man rör sig inom. Att i vissa fall nedvärderas hon och i andra så uppvärderas hon.
Men, absolut.
Ja, men sen tänkte jag, och vice versa för mannen då. För det är ju inte så att det liksom bara är att mannen, så att säga, är något, är liksom satt på en viss punkt. Utan han uppvärderas väl och nedvärderas olika i olika tider och i olika sammanhang han också, va? Så att det där går väl på bägge hållen, det är inte bara det ena. Men sen tänkte jag på en annan sak som en liten avvikelse, men som jag tycker är intressant. Och det är ju det att, som ni säger, att de var misogyna under liksom den grekiska eran här, va? Och nu tänker väl vi ofta på Grekland som en... Som någon slags filosofiskt föredöme, eller vi tänker på Grekland som filosofernas hemvist. Men Grekland var väl också en utpräglad krigarnation, eller hur?
Ja, framförallt Sparta var ju det, men även Aten, det var ju de viktigaste makterna i Grekland. Grekland var ju splittrat på en mängd småstater och stadsstater och sådär.
Ja, jag vet, Sparta, de var väl väldigt hårda liksom mot barnen och sånt där, liksom att de skulle växa upp till krigare och alla små män, alla små pojkarna och sånt där, liksom att det var ganska så det var liksom ganska brutala civilisationer ändå. De var liksom både civiliserade och brutala samtidigt. Och det där är väl en intressant liten parentes här, är att jag har väl fått intrycket av så här att filosofi tycks blomstra när man också har liksom krigarnationer och filosofiska nationer, ofta samma nationer. De tycks gå lite grann hand i hand om vi tittar på det. Liksom, vi har ju en stor liksom grupp av västerländska filosofer är tyska. Samtidigt som vi har Tyskland som har varit liksom en stora krigarnation i modern tid här i västerlandet. Så där. Så att jag undrar liksom om det finns någon slags koppling där egentligen.
Ja, det vet jag inte. Det kan tänkas, det är ju en intressant tanke i alla fall, men däremot ska man ju ha klart för sig att de här filosoferna som vi pratar om, de var ju inga humanister eller någonting sånt. Jag menar, Platon, han ansåg ju att man skulle skapa ett elitistiskt samhälle där liksom de bästa människorna skulle yngla av sig och de andra skulle inte få yngla av sig och så vidare. Och i Sparta hade man ju då föreställningen om att de bästa männen hade ju rätt att ligga med vilka vilka kvinnor de vill, liksom de bästa kvinnorna hade rätt att ha sex med vilka män de vill och så vidare. Va? Just för att avla fram en viktigare eller en bättre krigarart. Och det här med kriget är ju lite intressant därför att vad man väldigt ofta bortser ifrån i den här debatten varför de här samhällena har skapats, det är ju därför att männen har ju varit minst värda egentligen i samhället, mycket mindre värda än kvinnorna. Därför att de kunde man ju offra i stort antal. De fick dö på slagfälten och så vidare för att försvara kvinnorna och barnen och freda kvinnorna och barnen. Och som en naturlig följd av det blir ju då att när män skickas ut på såna här saker så vill de ha en viss kontroll över utvecklingen också. Så att det vore ju konstigt om de inte skulle försöka kontrollera utvecklingen för att försöka att minimera riskerna för att skickas ut i krig och så vidare. Därav en annan maktposition så att säga i samhället.
Sen har du det med agens där också som spelar in. För att kunna skicka ut de här männen. Alltså männen måste ju då ses som agenter i mycket större utsträckning än kvinnor. Och hur fan ska jag formulera det? Jag behöver egentligen skriva för att kunna formulera mig ordentligt. Men ni kanske förstår vart jag är på väg någonstans.
Jo, men det, alltså, det ligger ju i det här med att mannen, honom kan vara mycket lättare att offra. Och det är ju rent fortplantningstekniska skäl helt enkelt. För en ensam man, han kan ju få hela stammen att växa till på en generation om man befruktar alla kvinnorna i stammen. Så män går lätt att offra.
Jo, men jag tänker att då måste man ju också se kvinnorna som mer skyddsvärda där då.
Ja, absolut.
Och för att kunna motivera att någon ska skyddas mer än någon annan så måste man ju konstruera någon form av narrativ där den personen inte klarar av att skydda sig själv. Och klarar inte den personen av att skydda sig själv, då är det ju svårt att motivera att den personen klarar av att ha politisk makt och så vidare.
Både ja och nej, för klarar av att skydda sig, ja till viss del, men det är ju så att män historiskt sett alltid har varit större, haft mer muskelmassa och så vidare, mer styrka och så vidare än kvinnorna. Va? Och om du då som en stam vill in på en annan stams område så skickar du ju inte in kvinnorna för att attackera den andra stammen. Utan du skickar ju in männen för de är ju bäst lämpade för att ge sig in på den här andra stammens område. Va? Eftersom hade de då mött den andra stammens kvinnor då hade det ju varit mycket lättare att vinna. Va? Men de möter ju den andra stammens män därför att den andra stammen som då blir inkräktad skickar ju inte fram sina kvinnor för att försvara sig. För då ligger man risigt till helt enkelt. Va? Så det är väl åt bägge hållen det här. Men det skapar ju, för det här gäller ju redan i jägar- och samlarsamhället. Där du inte alls har kvinnoförtryck på det sättet som man sen får i agrarsamhället. Det är ju det här med att man börjar kunna samla rikedom som gör att vi får ett kvinnoförtryck. Och så kunskapen om att sex och graviditet hör ihop som kommer i jordbrukarsamhället. Det är ju de här grejerna som är väldigt viktiga för utvecklandet av patriarkatet. Men i jägar- och samlarstammen, där var det ju så att männen, de var jägarna. För de var de effektivaste jägarna. Därför skickade man ut männen och jaga och fiska och så vidare. För de fick mer byte. Det var mer ekonomiskt fördelaktigt att låta männen göra det. Och låta männen, kvinnorna ta hand om barnen och hemmet. De födde ju ändå barnen och var tvungna att ha hand om dem som spädbarn och så vidare. Det här är ju rent praktiska saker som sen på något vis accelererar i jordbrukarsamhället. Fast nu har vi kommit väldigt långt ifrån ursprungsämnet.
Jo, men jag tänkte faktiskt precis återknyta till det från vad du sa här. Därför att så är ju lite tidigare, jag tappade bort det för jag tänkte nämna det då. Det här med att, men som jag nämnde, att vi verkar ha på vänstersidan en utpräglad kollektivism, va? Som därmed blir intolerant. Medan vi då på den libertanska eller högersidan är mer utpräglat individualistiska. Och där får en mer tolerant syn på individens avvikelse från kollektivet. Då har vi ju det här med att, och jag tror det var du som nämnde det, att kvinnor har en tendens att vara mer vänster än höger. De röstar mer på, då har vi förmodligen en stor övervikt på kvinnor hos FI och MP kan jag tänka mig.
FI, MP, V.
Ja.
Även S skulle jag tro. Men ja, det vet jag inte.
Ja, medan du har en större övervikt utav män då på så att säga högersidan och som libertarianer. Och jag undrar om inte det är förmodligen det här med, om vi då tar jägarsamhället eller till exempel då, va? Att Ninni har ju pratat mycket om det här med liksom homosocialitet hos de olika könen. Att den olika, liksom den kvinnliga homosocialiteten där umgås man kring liksom hur vänskapsrelationer och att man är vänner liksom och sådär, medan man hos männen umgås mer runt sak. Och jag undrar om det kan liksom finnas en koppling där, för att det verkar ju på något vis ganska logiskt om man tänker sig i ett mer primitivt samhälle att så att säga, om kvinnorna är hemma och om man förenklar det lite och generaliserar, om kvinnorna är hemma och tar hand om barnen liksom och sköter hushåll ungefär, medans männen är ute och så att säga jagar, försvarar, liksom hamnar i strider och sånt, så får du alltså hos kvinnorna en mer utpräglad sammanhållning liksom i hemmet, liksom där man ska umgås och samarbeta för att det ska fungera bra eller så bra som möjligt, medan man då hos männen som så att säga är ute i periferin och har ett större risktagande då, och en mycket mer varierad situation som man lever i, eller ett mer varierat sammanhang, så blir liksom de individuella initiativen mycket viktigare, och det blir snarare där en fördel att inte liksom vara kollektivistisk i sitt tänkande, utan att man verkligen tar ett personligt initiativ istället för att man överhuvudtaget ska överleva. Medan man då liksom i hemmets härd, där man liksom ska, där är det en typisk då samarbete och konsensus är mycket mer främjande liksom för hela samhället, så att man verkligen samarbetar så bra som möjligt för att få den bästa utnyttjandet utav de resurser man har och effektivisering.
Jag tänker som så att om du jagar eller någon annan sån aktivitet som du just nämnde, då har du har inte råd att utesluta en individ som är kapabel, som är duktig. Det har du. Det kan du göra i hemmets trygga vrå. Där kan du börja förskjuta folk lite grann och tvinga in dem i follan liksom på ett annat sätt. Medans, för där har du inte samma överhängande hot. Men när du är ute och jagar, ja, kan den här killen jaga? Okej, men då kan jag acceptera den här killen. Då kan jag respektera den här killen. Då kan jag jobba med den här killen, helt enkelt. Det blir inte samma... Alltså, då är man ju inne där och umgås kring sak istället för
ja,
person.
Ja, och vad som är viktigt, det är ju viktigt att ha personer som kan anlägga andra idéer på hur man ska lösa problemen. Inte ha en konsensus kring hur ett problem ska lösas, utan man behöver ju avvikare, för de kan komma med bra idéer. Vi gör så här istället på ett annat sätt. Så det blir ju mer individualistiskt.
Ja, om man tittar på det just när det gäller, om man tar till exempel krigföring, va? Så är det väl så att konsensusgeneralerna lär väl aldrig vinna liksom några större slag. Det är avvikare som vinner de större slagen. Det är också avvikare som förlorar också. Men
liksom, ja, avvikarna som vinner emot alla odds.
Ja, det är liksom det, för att liksom vara en framgångsrik general på slagfältet, så är det liksom en förutsättning att du är en avvikare. Liksom ingen jävla medelmåtta går upp liksom och leder liksom nationen till strid eller till en vinst liksom i en strid.
Och ett faktum är ju att det är inte konsensusmänniskorna som för utvecklingen framåt, teknisk utveckling eller annat, eller filosofisk eller så, utan det är avvikarna. Jag menar, typ, se på en sån som Galileo till exempel. Han fick ju backa då, va? Men han förde utvecklingen framåt. Men han var en utpräglad avvikare.
Ja, vi kanske ska knyta ihop säcken där med att säga att, att det är viktigt att vi låter avvikande röster få komma fram. Annars så avstannar hela samhällsutvecklingen, både på ett socialt, politiskt och teknologiskt plan.
Och där har vi ju ett väldigt tydligt exempel på hur utvecklingen inte bara har avstannat utan går tillbaka. Skola. Jag menar, det är ett lysande exempel på hur, alltså, konsensusmänniskorna har fått styra utvecklingen, och då har det gått åt pipan också.